2-0 för mycket med Peter Törnroth och Janne Ström.
Sådär ja,
vi är igång.
Vi är igång, laddade och tända och förhoppningsvis fortfarande coronafria.
Det kan man inte veta.
Nej, det kan man ju inte. Nej. Så här sitter vi och infekterar varandra. Men det har vi ju gjort tidigare också.
Och vi sitter ju på behörigt avstånd.
Ja, är det så? Ja. Jag gissar att det är ungefär 1,5 meter.
Ja, det är väl det de säger. Egentligen 2. Men jag tror att 1,5 är liksom det som förväntas.
Okej.
Okay. Det var ju en sån pedagogisk förklaring som har gått runt på nätet. Hur man kan tänka sig det här. Och det är ju de här dropparna. Det är ju en droppsmitta då. Mm-hmm. Och när man är ute på vintern och det är kallt ute så blåser man ut den här röken. Det är den man ska tänka sig framför.
Jag sa att Agnes Wold hade en sån update här i något skede, ja.
Ja.
Och naturligtvis så tänkte jag, kan det här nu stämma? Sådär så var jag. Ja. Kan det här nu stämma liksom? Ja.
Vad vet hon?
Hela det här molnet liksom infekterat av skräp. Ja, det här, jag tänkte på den faktiskt, jag författade en text här i måndags. Ja. Som jag publicerade på vår plattform frl.gt om det här stressen kring att röra sig ute bland människor och överhuvudtaget. Hur det här verkligheten på något sätt förändras, ligger en spänning över alltihop och sånt här. Där tycker jag den här andningsmolnet som människor för ändå, av gammal vana och nödvändighet för.
Du skrev ju till mig i något helt annat ärende, i något meddelande skrev du det här gamla Sartres helvetet till andra människor.
Mm. Helvetet, det är de andra.
Ja, det är de andra. Och det passar ju väl in här.
Mm. Mm. Det är ju en fantastisk historia. Du kanske har läst den?
Nej.
Där det är ett gäng människor som sitter i väntrummet till helvete och blir mer och mer irriterade på varandra och inser att det är detta som är helvete.
Genialt.
Det var sån här böcker som man minns för evigt, som bara lyser upp, vet du, när poängen på något sätt kommer. Alltså briljansen bara skinner igenom.
Ja.
Men det är ju andra existentialistiska verk som vi har nämnt här också, som Pesten, som har säljer jättebra nu.
Ja.
Noterar jag. Ja. Den mest säljande boken 1984 fick vika undan nu.
Den är inte så applicerbar på det här.
Nej. Det är sant. Den var ju mera i förhållande till det här vad Trump höll på med innan den här krisen kom. Så inspirerar människor. Och säkert många andra också. Som håller på med sina nya dystopier och sånt här. Så att, dit kanske vi är på väg. Snart har vi drönare som övervakar oss och sånt här.
Ja, det är inte bara någon, utan det är ganska många som har påpekat här, inte minst i Finland sista dagarna. För de som missat det av dem själv så har ju Finland dragit på det rejält, inte minst här i södra Finland, med nya direktiv och bestämmelser. Och bland annat om att vi som bor här får inte lämna Finland, förlåt, Nyland då, som är landskapet.
Ja, vi får ju inte lämna Finland för det första.
För det första, men inte ens Nyland då. Mm. Om vi inte har till exempel gemensam vården av barn som råkar befinnas på en annan ort. Aha. Så får man det.
Eller om du jobbar på andra sidan gränsen.
Eller om du jobbar på andra gränsen. Så det finns ju uppenbart undantag. Men för de flesta, sådana som du och jag, så är det snällt att sitta kvar här nu tills den lägen tas bort igen. Och det som har påpekats av ganska många är ju hur relativt enkelt de flesta har fogat sig i det här. Om någon har protesterat någonting så är det ju precis som i Sverige snarare så att man säger det görs för lite. Om man har ännu starkare liksom fot som sätter sig ner här.
Mm.
Så, och det är inte, alltså, jag frågar sig inte det egentligen. Det är mest intressant hur ändå lite det krävs. Hur relativt lätt det är för människor att bara, okej.
Okay. Man är ju väldigt anpassningsbar. Det har man ju märkt. Men tydligen, ja, för en sån här god sak särskilt så verkar det ju finnas en viss aptit. Ja, jag fick reflektera över det här lite. De ringde från Sveriges Radio igår. Det finns ett nattprogram som heter Vaken.
Mm.
Där,
Jack Killian.
The Nighthawk. Det här var, vad heter de, Peter och vad han hette som det där. Jag har en kompis som jobbar alltså där på redaktionen och de ville snacka med någon från Helsingfors. Så jag tog samtalet då 1:30 igår natt, finsk tid, och satt på min balkong och tittade ut på mörkret och fick det här tala ut om situationen här jämfört med Sverige som ju inte har sett det nödvändigt att införa så rigorösa restriktioner som som vi har.
Nej.
Och vi försökte spekulera lite kring vad det kan bero på. Och jag tror formulera mig var det där eller i en annan sammanhang som att i Sverige försöker man släcka elden med brandslang och filt. I Finland försöker man släcka elden med en yxa. Men det kanske är lite orättvist.
Jag tror att det finns en väldigt intressant kulturell och social diskussion man kan ha om varför Sverige och Finland gör olika här. Absolut. Och som är väldigt såklart spekulativ eftersom jag sitter inte med det. Men absolut att det är så att dels har ju Finland gått igenom kriser större och oftare än vad Sverige har gjort.
Mm.
Om vi tar backa så länge liksom. Vilket kanske också hjälper om man ska införa starka direktiv fort på en befolkning.
Jag tror det, ja.
Men att svenskarna har lite svårare med det. Och jag läste också en intressant grej idag som också handlade lite grann om det rent kommunikativa. Och det, i Sverige så, det är ju så att FOM då, Folkhälsomyndigheten, de har gått ut och rekommenderat väldigt mycket. De rekommenderar att man inte reser från Stockholm. Och de rekommenderar att man stannar hemma. På juristsvenska och myndighetssvenska så är det starkaste uttrycket de kan göra. Mm-hmm. De kan inte gå längre än så för att de har ingen makt att säga till någon att hålla käften och stanna hemma. De kan bara rekommendera. Men när någon rekommenderar i diplomatiska termer så tenderar det att vara ett ganska starkt uttryck. På samma sätt som man kan inte skriva måste utan man skriver ska mm-hmm. i juridiska texter.
Precis.
Och det är ganska intressant tycker jag. Det här att hur folk tolkar det olika sen. Och jag tror absolut att svenska generellt är rätt vana vid att göra en egen tolkning och att det är helt fine. Liksom.
Att man kan ha olika åsikter och man kan överväga och debattera. Och
ja.
Så här liksom.
Ja.
Ja, det tycker jag saknas här. Alltså det finns verkligen ingen särskilt pregnant gråzon i den här debatten överhuvudtaget. Alltså, och det var kanske lite det som jag var rädd för när man började överhuvudtaget ta till de här grova åtgärderna som undantagstillstånd och sån här verkligt så, om en osanktionerade men liksom förbud att vi börjar tala på det sättet. För att på något sätt har man ju en känsla för det land som man har levt i sitt liv och liksom vilken mentaliteten är och aptiten för strongmen och sån här kanske. Eller starka, hårda åtgärder. Det var nog på något sätt självklart tror jag för alla att när vi en gång inleder det så kommer det inte att sluta för att vi har kört hela vägen.
Mm-hmm.
Vet du, att för det är utegångsförbud dygnet runt och vi har tanks på gatorna. Mm-hmm. Det är liksom, det var vad alla såg framför sig genast när man överhuvudtaget började tala om att begränsa någonting överhuvudtaget.
Mm.
Att liksom, om vi gör det så gör vi nu det ordentligt då.
Mm.
Att det där...
Men menar du att det liksom är också det sannolika slutmålet eller att det är bara så folk tänker på det?
Jag tror inte att folk är riktigt nöjda före vi är där.
Mm.
Det är lite som med en alkoholist att du måste köra i botten för att du ska kunna komma upp. Liksom.
Mm. Mm.
Och det är liksom den finska mentaliteten på något sätt. Att sen om vi inte körde hela vägen, varför gjorde vi någonting alls? Liksom?
Mm.
Eller om vi gör det här, varför gör vi inte fullt ut?
Mm.
Och så här, det är lite den här sisu-tänkande vet du, som man ofta säger med folk. Vet du, att du kan skida 40 kilometer naken och sen 40 till bara för att visa att det går.
Mm.
Så det finns inte den här, det finns inte en tradition eller en kultur av intellektuell ifrågasättning. Däremot så finns det en väldigt stark sån här, ska jag säga, gemenskapsidé att när vi nu en gång har gått in för det här så ska alla bidra. Liksom.
Jag tror att det är också skälet varför Finland till exempel har, självklart finns det andra skäl också, men kan det vara en bidragande orsak till att Finland har ett beredskapslager som man ens kan ta till?
Ja, alltså sådana här tas på allvar, tänker jag.
Ja, men precis,
alltså,
exakt.
Finlands filosofiska idé är att överleva.
Mm.
Och det hade varit ända sedan republiken grundades.
Mm.
Och definitivt under kalla kriget och liksom under finlandiseringsperioden med trycket från Sovjetunionen och så här. Det var ju nationalfilosofin, att överleva.
Mm.
Inte att utveckla sig eller, sån här, vet du, eller bli rikare eller sån här. Bara liksom existera.
Mm.
Så att, jag tror definitivt det finns en sån här... Sån här beredskap för extrema liksom, existentialistiska tankesätt.
Liksom. Ja, det behöver man inte... Det är ingen i Sverige som tänker så. Några tänker så, men de är i minoritet.
Mm. Ja, att man kan i Sverige på något sätt att försök sitta 1,5 meter ifrån varandra på hamburgarrestauranger eller på kaféerna. Ja. Så här. Det här var vad jag föreslog också. Att, men, vet du, ge med något slags undantagstillstånd då, restaurangerna lov att sprida ut sig på trottoarerna. Mm. Nu när vi har jättefint väder och så här. Mm. Men det går ju. Dels är det inte terrassäsong ännu. Den börjar först i april på sin höjd. Eventuellt i maj. Och då borde man liksom ändra på en massa bestämmelser och sånt här. Och det här, varför skulle de nu få liksom tränga sig här? Men att, skulle man ha en liten vilja och så här community-känsla och en känsla för något slags liksom att fixa det på annat sätt än att låta myndigheterna fixa det.
Ja.
Så tror jag att vi skulle kunna leva alldeles bra med att sitta ute på terrasser och sånt här. Med lite mer avstånd och sånt här. Men just det här kommer inte på fråga. Utan då ska det liksom stäng ner. Och folk skrek ju alltså hela veckan på Twitter att liksom, vad i helvete är det liksom, är det fortfarande barn i parken, är det fortfarande människor på restaurangerna, vad fan tänker ni med er jävla mördare liksom. Och jag tänker mig att det kanske finns i Sverige också, men inte på den här skalan.
Nu ska det ju till sansens eller till balansens försvar säga att man gick ju ganska fort långt till exempel genom att stänga ner alla skolor bara för att backa och säga att okej, ettan till trean öppnar vi upp igen.
Men det var ju på grund av det var grundlagsvidrigt.
Var det så?
Alltså, saken var den att eftersom vi inte har en lista på vilka yrken som är samhällsnödvändiga.
Ja.
Så blev det en tom bokstav bara.
Men
det
inte kan det spela, alltså grundlagen kan ju inte säga att just klass 1 till 3 måste gå i skolan.
Nej, det gör det väl inte. Men om någon från klass 1 till 3 får gå, så måste alla få gå. Det var det som var poängen.
Jo, men lärarplikten går väl ändå upp i högst, alltså. Det visste väl ingenting.
Jo, men nu hade vi ju bestämt att det är klass 1-3. Det var vi överens om, va? Eller klass 1-3 vars föräldrar har viktiga arbeten. Det att vi inte sen kunde... att vi inte sen kunde definiera vilka de viktiga arbetena är.
Just det.
Gjorde det omöjligt att hålla människor borta från skolan.
Just det.
Och därför måste undervisningsminister Andersson gå ut och säga att alla som, vet du, alla som basically vill föra sina barn till skolan är klass 1-3 får göra det. Ja. Även om hon avråder från det.
Jag upplever att
det, är liksom, det är
sociala trycket räcker där.
Ja, jag förstår det nog på de föräldrar som jag känner att det där. Det var nog inte många säkert nya som förde sina unga på måndag när det blev tillåtet. Eller nu i måndags. Att det där, den här sociala skammen är för stor. Liksom.
Ja.
Eftersom det här är nu vägen vi har gått in på.
Ja.
Och eftersom det här är vägen vi har gått in på så är alla de som avviker från den värre än Hitler.
Nej. Men det är ju väldigt speciellt. Ja, nu har det ju börjat de olika kurvorna då, det här är ju så här, det här är ju en typisk sån sak där om jag tar mig själv, jag är inte supernördig, men jag är tillräckligt nördig för att jag ska fastna i så här statistik och kurvor. Och det är ju julafton just nu.
Mm.
För den sortens liksom... Och det är ju väldigt så här, hur många insjuknade just idag, hur många om en vecka, vad är projiceringen framåt? Det är lätt att fastna i det där. Och nu så har det ju liksom börjat bli så att det där är inte längre bara siffror som är på projicerade, utan det börjar hända saker. I Sverige har ju folk börjat dö.
Det var väl ett 70-tal fall i Sverige nu.
Ja. I Finland inte så många än så länge.
5 var det senaste jag sa.
Ja. Jag upplever det som... Idag tänkte jag faktiskt så här att det här ger mig ju ingenting. att liksom rabbla siffror. Jag kan inte göra någonting med den saken ändå. Och det enda det kan göra det är att skrämma upp en egentligen. För man har ju ingenting att sätta de här siffrorna på. Det finns liksom ingen... applicerbar, liksom konkret okej, det här är det som händer därför att bara en sån sak i det här läget då så är det ju så att vi har kommit så pass långt in i det att till exempel då den väg som Sverige har valt eller den väg som Finland har valt som ändå ganska olika angreppssätt förmodligen gör någon slags skillnad för utfallet.
Alldeles säkert.
Ja.
Ja.
Vilket man inte kan bevisa. Man kan bara spekulera framåt, man kan bara spekulera bakåt. Sen sitter det folk och jobbar med det här och förmodligen vet de ungefär... De vet otroligt mycket mer naturligtvis. Men de kan också förmodligen bara spekulera i varför det blev 10 eller 20. Det är liksom... Det är för mycket slump innan.
Ja, visst.
Så att jag tror att det där är, det tycker jag är väldigt svårt just nu. Att försöka släppa hela det tänket. Och bara, okej. Okay, liksom.
Och acceptera det ena eller det andra.
Ja, liksom. Men precis. Att så här har vi gjort nu i Finland. Jag kan inte säga så mycket åt den saken. Mm. Och så har vi gjort i Sverige. Det kan inte heller så mycket åt. Det är olika. Och man håller tummarna för att båda är lika fantastiska. Det är förmodligen inte.
Ja, vi får se.
Vi får se.
Ja.
Jag tycker det är otroligt svårt. Och jag tycker det är lika svårt liksom, om man tittar liksom bredare. Man kollar på USA tycker jag är ännu svårare. För där är det så mycket politik i det. Att det blir liksom... Hur ska man faktiskt förhålla sig till USA just nu?
Det är faktiskt en intressant situation. Om vi hoppar över det faktiskt för en stund. Så det som vi har sett... Jag läste en fin artikel i den här vänstertidningen. Eller no, nättidningen blir det väl då. Mm-hmm. Jacobin Magazine. Alltså, mm. Som det där... Som en intellektuell vänsterpublikation som hade en fin artikel här som hette The Rise of the Party of Death. Mm. Vilket naturligtvis är de hårdföra republikanerna, men inte bara dem utan också libertarianer och andra sådana här som nu inte bara liksom antyder eller liksom låter förstå att ekonomin och sådana här kanske något vi borde bevara. Och bara liksom låta naturen ha sin gång. Mm. Och låta då liksom det här viruset skörda dem som skördas. Och så liksom vi andra kan leva vidare så här. Det här är fin det här citat härifrån som ni säger att i den här hopplösa eller liksom vad ska vi säga, om det hopplösa så åtminstone moraliskt sett hopplösa valsituationen så har vänstern rusat in med och försökt hantera krisen med något som man kallar för disaster socialism. Mm-hmm. Att kontrastera mot Naomi Kleins begrepp, alltså disaster capitalism. Mm. Där man alltid, när det kommer en kris, så liksom så gör man strukturella samhällsförändringar som Patriot Act. Eller
den här boken hon släppte.
The Shock Doctrine.
The Shock Doctrine, precis. Mm. Mm.
Det var det. Och här ser vi en stor skillnad då. I förhållande för att i motsats till de som vad ska jag säga i Sverige, Finland och andra sådana här liksom civiliserade länder så om du är av den här åsikten så är det inte särskilt klädsamt att prata om det. Nej. På det viset. Medan det i USA är ju liksom freedom of speech, fritt fram och det börjar forma sig och det verkar ju som om deras president faktiskt är lite inne på samma linje också.
Ja.
Och inte så lite heller utan verkligen liksom han har valt sin sida, inget hymlande nu och liksom han sätter allt på ett kort att det här inte blir så illa som det där.
Man ska inte glömma att han är hotellmagnat.
Du menar att hans business lider av det här?
Lite grann.
Ja, det är ju alltid det viktigaste förstås. Mm. Men verkligen intressant det här polarisering i USA, hur högsta ledningen, nationella ledningen, står i nästan 100% i kontrast till de här mest drabbade områdena som New York, San Francisco och vissa andra delstater också. Louisiana håller på kukar ur. Mm. Och sen, men sen har du de här vissa guvernörerna som det här...
I Florida.
Till exempel i Florida, DeSantis, guvernör DeSantis, som beordrar alltså de lokala myndigheterna att avveckla restriktioner. Mm. I något slags så här politisk hasardspel för att blidka Trump. Mm. Det börjar bli groteskt verkligen. Liksom. Ja. Så.
Men är det inte också just där som det blir konkret? För vi pratade om det förra veckan. Att liksom, det finns ju en filosofisk och teoretisk diskussion av AR som är jätteintressant. Men det är just när det blir liksom ett konkret val, då blir det genast lite mer råddigt liksom.
Då skulle man ju gärna sitta med mera fakta än vad vi gör till exempel.
Jo, men det är en sån sak. Men just här liksom att som politiskt gå ut med en plan som i princip bygger på att folk ska dö är väldigt speciellt.
Om man uttrycker det så, ja. så är det där. Så kommer vi tala om the party of death verkligen. Ja.
För alltså USA, jag det inbjuder till domedags... tankar. Allt det här gör ju det såklart. Liksom. Apokalypsen är ju nära här hela tiden. Men just där, om man tittar till exempel på USAs arbetsmarknadssiffror just nu. Alltså det var den här kurvan, jag vet inte om du såg den idag, men liksom det är en kurva som har legat sedan 1900, den kurva jag såg går från 1967 och framåt. Och har legat över en miljon. Och har Runt plus minus 200 000, runt 500 000 människor. Och nu plötsligt på ingen tid alls uppe i 3,7 miljoner.
Mm.
Och det kommer inte stanna där. De liksom projicerar att det kommer gå högre än så.
Mm.
Och det är klart att det är väl förmodligen så att det är ju, här permitterar man människor. Man sparkar dem inte. Där gör man det.
Precis. Det är ju vad man kallar en dynamisk ekonomi.
Ja. Det är klart annorlunda. Men det blir just det här. USA blir allting så stort så fort. Alltså här. Alltså, det går inte att förringa de italienska siffrorna på något sätt. Det är enorma mängder människor. Liksom. Ett Estonia om dagen i princip.
Mm.
Som dör. Men i USA är så himla många. Och så att allting blir liksom 100 gånger större.
Mm. Ja, det är ändå 62 miljoner människor i Italien. Och men nu är det, okej, det är bara den här norra delen som är drabbad ännu.
Ja. Sen finns det andra länder som också är illa drabbade, typ Ryssland, men de ljuger med siffrorna. Det är väldigt praktiskt. Där dör man inte av corona, där dör man liksom av att de fick lite problem att andas.
De fick bara problem att andas.
Ja.
Ja. Det finns en sån här World Meters coronavirusindex som är väldigt interaktiv och kul att se på för att få lite perspektiv på saker. Om man nu ser på senaste tidens dödsfall så ligger Spanien allra högst
ja.
På den här listan. De har 500 rapporterade dödsfall nu. Det börjar vara inne på den så kallade Italiens väg. Och så de fallen ökar. Så att de ser ut att kopiera Italien. Jag vet inte om de fick kanske några åtgärder in där i tid för att förhindra liksom att det pågår lika hårt och lika länge där. Men när man kollar, det var bara en liten kuriosa nu, kollar på totalt antal fall per capita, så är det San Marino, Vatikanen, Andorra, Färöarna, Island, Luxemburg, Liechtenstein som ligger i topp.
Och det här, topp av alltså antal smittade.
Antal fall per capita.
Just det, för att de kan testa många människor.
För att de är så få så de har hunnit testa.
Ja.
Och det här är ju en liten kanariefågel. Mm-hmm. Om man tänker att om vi skulle kunna testa hela populationen så kanske det skulle motsvara faktiskt de här små samhällenas.
Ja, jag såg att någonstans var någon som menade att på Island är liksom, om man skulle förstå upp det där så är 80% av hela befolkningen som är smittad.
Mm.
Kan ju ingenting om isländska samhället. Så jag vet inte hur uppsträngande de lever där i Reykjavik. Liksom. Men ändå, ja absolut. Det säger väldigt mycket.
Visst gör det va?
Ja.
Ja, och sen förstås om du är ett litet samhälle så sprids det förstås å andra sidan snabbare för att du är närmare.
Ja.
Det är mer tätt.
Ja.
Så att nu finns det till exempel i Kajanaland inga fall överhuvudtaget som man har liksom rapporterat eller liksom lidit av. Och därför har de väl stängt av nu då. Helsingfors tänker att de ska tänka sig att vi får ta den här och så det här.
Ja.
Så att de får stå på resten av landet besparas. Sen vet jag inte hur bra det kommer att gå. Men det blir intressant att se också under kommande veckorna.
Ja.
Så.
Känner du någon klaustrofobi av det här? Finns det någon liksom existentiell vägg här nu som man bara plötsligt känner? För jag känner ingenting. För jag känner så här, jag pratade med min fru om det idag, för hon tyckte det var konkret jobbigt för vi kommer inte kunna åka iväg på påsk.
Mm.
Men också rent mentalt, att det nu plötsligt kom någonting i vägen som inte har funnits där förut.
Absolut.
Kan ha att göra med att jag inte kommer ifrån Finland.
Ja, du är på semester hela tiden.
Ja, eller så här. För mig är Helsingfors Finland i mycket större utsträckning än jag tror för många, många andra.
Mm.
Vilket gör att jag har inte den, jag är redan avstängd från Sverige. Och på sätt och vis är alltid det.
I egenskap av svensk medborgare har du nog rätt att åka till Sverige nu.
Ja, det är intressant. Jag är dubbel medborgare. Så jag är nu den här killen som kan åka fram och tillbaka.
Du kan bo på Viking Line om det skulle gå ännu.
Vilken dryg liksom tillvaro.
Ta selfies därifrån varje dag. Liksom.
Precis.
Jaha, hur är det där?
The thug life liksom.
Ute på däck vet du, med en drink i handen.
Fy vad hemskt. Ja, kanske. Jag har ingen aning. Kanske man kan. Men okej, så du känner att du är lite instängd nu.
Ja, speciellt när jag pratade med igår med det här TV eller förlåt radioprogrammet i Sverige till exempel och där jag chattade med människor som jag känner i Stockholm. Och så det här som jag gärna skulle träffa.
Ja.
Som vi absolut ska ha åkt och hälsa på. ett veckoslut nu
ja.
I vår.
Ja.
Och nu liksom säger de, men nej, det får du inte.
Nej.
Så, ja.
Undrar hur det såg ut på Berlins gator typ veckan efter muren byggdes. Om det blev liksom, om det blev som här. För jag upplever, här upplever det som att människor nästan, alltså människor drar ju människor. Om det är mycket folk ute så är man så här, går också ut. Om det är en käft ute, då går man inte ut själv heller.
Mm.
Och jag undrar om det påverkas, om det är så dynamiken är helt enkelt. Att om någon säger till en att nu får du inte röra dig på gatorna, då gör man inte det extra mycket till och med. Förstår du vad jag menar? Liksom, alltså att på något sätt finns det en, liksom en nästan mänsklig kraft att hålla sig fucking inne liksom.
Uh-huh.
Eller?
Jag vet inte, jag har ju anklagat en för att vara en mördare, så jag kan ju berätta hur jag lever. Alltså vi har barn i dagis,
ja.
Vi har haft
du är ju inte en typisk kvinna å andra sidan.
Åtminstone halva veckan eller några dagar i veckan. Så att, och vi jobbar båda som normalt eller försöker åtminstone.
Mm.
Det är ingen annan som går eller det är just ingen annan som går till kontoret på de ställen jag jobbar på. Så jag har fått sitta ensam på ett ställe och ja. Det här. Idag var det några andra också här på det andra stället. Men jag vet inte. Jag har inte liksom genomlevt den här hemskolningsgrejen som ni alla andra håller på
med.
Så att
jag tänker mig på det här.
Jag går också, men ännu igår så... Och ännu, ja, ännu idag så gick jag till kiosken som normalt och köpte en kaffe och igår var jag på Espresso House och köpte en kaffe to go och försöker på något sätt låtsas som om saker är mer normala än vad de är.
Ja.
Jag var på Stockman idag, det är sånt här som man inte skulle få säga.
Nej,
för att man blir en mördare idag. Mm. Så jag går omkring och det här och sprider det här. Stockman är ju öppet. Galna dagar pågår på nätet.
Oh,
men det här
ja.
det är ju ingen annan på Stockman.
Nej.
Eller
de har stängt ner. De har ju öppnat till, de har stängt på söndagar nu va. Och de har ju inte längre, alltså klassiska grejen med Stockman är att de är alltid öppet jämnt jämfört med andra.
Mm.
Så men nu är det ju inte öppet jämnt. Nu är det stängt vid 7.
Mm.
Akademien stänger vid 6. Och det är ju bara det rätt speciellt. Jag kom gående här nu när jag var på väg hit. Vi sitter ju på Nylandsgatan och men på väg hit så gick jag ju Alexandersgatan fram. Rätt speciellt klockan strax innan 7 på en torsdag. Allt är bara bokstängt.
Mm. Du är också en mördare alltså.
Alltså, jag inbillar mig ju att utomhus ser man generellt fine. Om man inte aktivt går liksom andas på någon.
Mm.
Och jag ska försöka säga så. Jag sprang häromdagen, jag sprang runt Skatudden. Och Skatudden är ju en halvö som är relativt liten ändå. Och jag var ju inte den enda som kom på den här idén. Att ta sig runt Skatudden. Man måste ta sig någonstans. Vi som bor i centrum, var fan ska vi gå någonstans?
Mm.
Vilket gör att det är väldigt svårt att ta sig runt Skatudden utan att stöta på någon var 50 meter. Och att hålla 1,5-2 minuters avstånd hela tiden är i princip omöjligt. Det är väl möjligt att jag antar att det inte är en bra idé. Men samtidigt så tänker jag att i utomhus, jag vet inte, men utomhus oroar mig inte faktiskt alls.
Mm.
När jag sitter på en buss tycker jag är lite jobbigt, möjligtvis. Det kan jag tycka är lite så här, bussens luft är väl så där. Och det är svårt att hålla avstånd till folk i en buss. Men samma sak nu, alltså jag åker till jobbet nu, inte hela tiden, men jag åker till jobbet då och då ute i Esbo. Och åker med metron ut dit, till Hagalund. Och det är ju bara jag i metron ändå.
Mm.
Så att om jag ska vara någonstans är väl där just nu, tänker jag.
Lite så tänker jag också. Jag ser ju ingen på vägen heller. När jag går, och jag menar, går jag in... Det känns inte särskilt farligt att gå på Stockman med handskarna på heller.
Nej.
Och spana på kläder och så här. Liksom. Köpte en tröja, vet du. Ja. Behörigt avstånd till personerna, ja. Man knappar, vet du. Du har vad heter det?
Det.
Distanslöst eller distansbetalning.
Ja, ja.
Och så här du behöver inte röra i någonting liksom. Jag tänker på något ja. Det känns nog inte heller farligt, men säkert är det någon som tycker det är fullständigt ansvarslöst.
Ja, alltså det finns ju alla, det finns ju människor av alla sorter. Det är uppenbart så att det finns vissa som tycker att det enda man kan göra just nu är att sitta helt stilla, helt ensam hemma.
Och gärna stilla där hemma.
Så, ja,
inte, så inte luften rör sig. Nej, förlåt.
Du vet, yeah. Och vissa andra har lite lösare boliner. Men
vad är din strategi nu här då, Peter? Har du tänkt undkomma den här smittan helt?
Jag tänker att jag inte har någon riktig makt över det. Jag tänker att...
du har inte tänkt göra... Men du kör... Okej, okay, så du är agnostiker vad gäller det här då?
Ja, alltså i den meningen att jag går inte att... Alltså jag går inte att slicka på rätt lock. Liksom.
Nej, det finns ju människor som gör det nu.
Ja, jag har inget behov av att få sjukdomen. Jag har inget behov av att likt Greta Thunberg liksom få sjukdomen och sen ta sig ut på andra sidan. För mig fyller det inget syfte faktiskt.
Skulle det inte vara coolt att vara en sån här övermänniska som bara kan gå omkring då liksom, och inte vara rädd längre?
Men jag är inte rädd för det. Hmm. Jag är inte rädd för det. Jag är rädd för mycket annat. Det är klart att det är orolig den meningen att om någon, jag eller någon jag känner blir sjuk, någon i min familj, så är det inte oproblematiskt. Den sjukdomen uppenbart dödar människor, inte bara människor som är gamla. Det finns även exempel på människor som är... Så sen som igår läste jag, var det någon amerikansk diplomat som var 37 år gammal som hade dött i typ Ungern.
Och det ska ju inte vara någon skillnad om det är gamla eller unga som dör.
Nej, men liksom, så jag menar, vad menar du? Det finns ju såklart en rädsla där. Men jag är inte, jag kanske också är i förnekelse stadiet, men jag är inte så orolig för det egentligen. Så jag har inget behov. Skulle jag få det så hoppas jag att det inte är värre än att man kan reda ut det. Så min strategi är väl närmast att jag tänker inte gå omkring och liksom med flit smitta människor om jag skulle råka ha det.
Det tror jag ingen gör, va?
Nej, men eller hur? Och jag tänker heller inte liksom aktivt, ifall jag kommer i en metrovagn och det står en annan person där, tror fan jag håller avstånd. Det vore ju skitkonstigt att gå fram till någon då när man kan hålla avstånd.
Det gjorde jag också. Jag tog spårvagnen några hållplatser igår. Ja. Det var en tjej på väg ombord. Jag står 2 meter bakom minst. Ja. Så att hon får gå ombord. Dörrarna öppnas. Hon stiger ombord. Sen går jag ombord.
Exakt.
Sen tar man en plats någonstans i andra änden av vagnen. Ja. Eller så här.
Och det är inte svårt ens.
Nej. Och jag får påstå liksom... att jag har inte varit närmare en människa förutom min familj mer än 1,5 meter. Alltså, ja, på länge.
Nej, men det är det jag menar. Och vad jag menar då också är att bortom det så är det väldigt svårt att kontrollera. För jag tror inte för min egen del. Man lär sig saker om sig själv. Det är ju bra med sådana här grejer. Man lär sig saker rätt fort. En av de saker jag lärt mig själv är att jag är inte en person som ska sitta hemma och glo med min familj. Det är inte min plats.
I kampen.
Nej, men vet, jag blir inte mitt bästa jag helt enkelt. Och jag tycker att det är... Och vi pratar liksom om en period på en vecka. Fan, ska vi göra det här i en månad? Kanske 2.
Kanske 18 månader.
Ja, men exakt. Alltså, liksom, man måste ju utarbeta en plan som är långsiktigt hållbar även för sig själv. Och min är att jag måste ut då och då. Mm. Liksom. Och då får man väl göra det så bra som möjligt. Sen kan det mycket väl hända att de, precis som i Frankrike då, eller i Spanien, säger att nej, du får inte gå ut. Annat än att typ köpa mat. Mm. Jaha, men då är det en ny situation. Då får man jobba med de riktlinjerna. Men som det är nu... Nej, jag förstår inte varför man skulle sitta och glo hemma och må dåligt av det. Hela tiden. Det tror jag ingen... Speciellt när det är så fint väder som det är nu. Så de...
Jag vet inte, nu är ju liksom den här... Vad ska man kalla det? Allmänna stämningen att de försöker göra det till något heroiskt att stanna inne. Du försöker brända det som något heroiskt. Att det är liksom det på riktigt, det är ordet som används. Ja. Att du är liksom en hjälte om du stannar inne.
Jo, men det är alltså, vad jag tänker är att det är inte binärt. Det är det jag försöker säga. Det kan inte vara så binärt. Det kan inte vara så...
Välkommen till Finland.
Ja, för all del. Jag tänker att för det första är det ju så att stanna inne är lite olika för olika människor.
Det kan man säga. Ja. Alla bor ju inte i en herrgård.
Nej. Så att stanna inne i sig är inte fysiskt omöjligt, men extremt svårt. Inte minst om man har då barn hemma. Det tror jag inte ett alternativ hur man vänder och vrider på det. Man måste ändå komma ut på gården åtminstone. Och som sagt, jag ser inte hur man skulle liksom bli aktiv smittad av att gå omkring på Helsingfors gator och slita med folk som det är här ute. Alltså jag ser inget egenvärde med att själv isolera på det sättet. Jag ser ett jättestort egenvärde i att inte, precis som i alla andra situationer, försöka vara en idiot heller. Liksom. Det måste finnas en balans.
Vi får se det här på... Jag tänker mig att påsken senast blir en sån här vattendelare.
Mm.
När det här, de som nu inte är superförtjusta att på riktigt bara sitta hemma.
Mm.
För det finns ju sådana människor också. Ja. Som helst skulle tillbringa sitt liv i sin lägenhet.
Mm.
Och inte besväras av yttervärlden.
Mm.
Men det finns ju människor som nu gärna har ett normalt liv.
Ja.
Men som har gått med på det här. Och verkligen följer det. Och liksom tänker att okej, det här tar oss igenom den här. Liksom, ja. Och vi kommer ut rena och heliga på andra sidan. Om det inte börjar komma liksom några positiva nyheter till påsk, om inte, vet du, så vet jag inte så riktigt vad den här berättelsen måste börja bli snart.
Mm.
För att det här med att den här heroismen i att sitta hemma och jag känner inte att den kan liksom hålla jättelänge ändå.
Mm.
Jag har svårt att säga det här.
Mm.
Att jag förväntar mig någon slags, om inte uppror, så åtminstone någon slags försök till kompromisser senast kring påsk.
Mm.
Vilket ju är en högtid när man brukar åka och hälsa på sina föräldrar och sen här. Liksom. Ja. Och vet du, då blir det igen en sån här akut grej. Fan, jag kan inte ens åka och vet du, staten säger att jag inte får krama min mor.
Jag tror att det kommer spela jättestor roll hur pass illa det här går. Ironiskt nog så är det ju så att om det går bra inom stationstecken och inte så många dör och inte så många insjuknar så kan man ju alltid hävda att se, vi gjorde rätt.
Mm. Mm.
Men om det skulle gå så pass illa att det blir en riktigt allvarlig situation i Finland, det finns ingen problem med att 5 människor dör, men det är ändå relativt sett i det här läget ganska få, så tänker jag att det kommer ta så mycket, det slukar så mycket fokus, det slukar så mycket energi att man inte riktigt har tid att tänka på något annat heller. Liksom.
Mm.
Att det tar all uppmärksamhet.
Jag undrar hur det är i Italien där Lombardien nu till exempel, har de här lyckats människor liksom upprätthålla ett tillstånd av chock och så här liksom i en situation där en Estonia full liksom, omkommer varje dag i den här ena specifika sjukdomen.
Mm.
Jag har inte pratat med någon som bor där. Så jag kan inte riktigt spana det läget. Men att det där. Jag har svårt att tro att människor liksom kan befinna sig i ett sådant konstant tillstånd av chock. Alltså allting blir normalt plötsligt.
Ja.
Plötsligt är det normalt
att
600 personer avlider, vet du.
Ja.
Idag och imorgon.
Ja. Jag tänker också att det måste finnas, det här tycker jag är jätteintressant, den här gemensamma berättelsen som inte finns just nu egentligen. Det finns ingen gemensam berättelse av vart vi är på väg någonstans. Det finns ingen motståndare att besegra egentligen.
Utan vår egen själviskhet.
Ja, men du vet. Om man tar den här, häromdagen var den här Hestius heter hon som är chef för 7 AP-fonden i Sverige. Var ju i tv i typ helgen, eller var det typ fredags förra veckan. Hon sa helt konkret, vi vill ha ett datum när det här är över. Så vi kan liksom fortsätta som vanligt. Och när någon satte ord på det så blev det plötsligt väldigt tydligt hur fåfängt det är.
Att vilja ha ett datum.
Att vilja ha ett datum, ja. Eller att liksom vilja ha att kontroll på det här. Det finns ingen kontroll. Det finns bara en situation som ingen vet hur länge den kommer att hålla på. Och man kan tänka de termerna. Och jag var inne på samma spår ju för förra podden eller förra, innan det kanske. Att jag tror att det skulle vara nyttigt för oss att ha en slutpunkt på det här. Så man kunde liksom fästa sin uppmärksamhet på. För då skulle man kunna säga, okej, men det är fine. Då sätter jag min lägenhet i 2 månader. Det klarar jag. Men det svåra är att säga, jag vet inte hur länge jag kommer att sitta här. Alltså,
och det är därför det är så svårt att låsa in sig också.
Ja. Så, men, och det där tror jag är väldigt viktigt. Och därför Vi var precis innan vi satte på djuret här förut, så var vi inne på att vår vän kungen i Sverige var och pratade i tv här för en vecka sedan ungefär, en dryg vecka sedan. Det har inte gett något till någon. Jämförsvis med...
Ingen citerar kungen just nu.
Ingen citerar kungen. Ingen tycker att han har blivit som svensk landsfader. Jämför med tsunamin 2004, där han liksom blev the man, verkligen. Han tröstade alla. Det var han som liksom gav det här någon slags ram som vi kunde hantera det hela med. Hur många svenskar som dog var det? Var det 500 svenskar som dog kanske?
15 år sedan. När han var ung.
Ja, det kan jag med saken också, att han är lite äldre. Det är inte omöjligt. Men jag tror att det helt enkelt är så att det är ingen som kan rama in det här. Det är ingen som kan sätta ord på vad det är för någonting. Du har liksom, man får liksom nöja sig med Folkhälsomyndigheten eller THL i Sverige, i Finland. Som rabblar upp liksom scenarier och möjligheter och så här tycker vi och bla bla bla. Men de kan inte heller trösta. De kan inte heller ge oss någon slags liksom hand.
Nej, därför för att det finns, det går inte att säga att vi så här många liksom fall eller så här många tillfriskna eller så här många döda, så har vi fått nog. Vet du? Vi kan inte snacka i de termerna.
Nej.
Det finns inte liksom, även om de inom sjukvården är det ju ingenting nytt. Alltså, jag vet inte, vad kallas det? Sjukvårdsekonomi, hälsovårdsekonomi. Alltså, du måste göra sådana avvägningar, utilitaristiska avvägningar.
Ja.
Och det är ingenting nytt för dem. Det är sånt de är skolade att göra. Ja. För oss som inte är det, så framstår det som barbariskt nästan.
Ja. Ja.
Men det är vardag
ja.
För de här. Och det är liksom, i något skede så tror jag vi kommer att se mer av dem.
Mm.
Vet du, livets pris. Mm. Och sådana här liksom, nya begrepp i samhällsdiskursen som inte tidigare har figurerat i den normala debatterna.
Mm.
Eftersom det är liksom någonting som man inte kan röra. Om du börjar öppna ja. Livets pris så kan du börja förhandla om det.
Det kan ju vara en möjlighet eller ett sätt att hantera det på, absolut. Men det är inte heller en berättelse om vad det här ska bli.
Och det är sant, den bristen på berättelse som är också den berättelse som vi har, och jag kan bara tala för Finland nu, är ju den att ingen lämnas, vad heter det, bakom, vad kallas det? Kaveria i hjärtat, det är den här vinterkrigsidén.
Just det. Mm.
Även om du måste offra dig själv så försöker du släpa den här halvdöda kompisen liksom i skydd och till en sjukvårdsvagn eller något så här. Och den här liksom myten är ju väldigt stark. Liksom. Mm. Jag vet inte om den någonsin har liksom realiserats i verkligheten.
Nej.
I Finland sedan dess. Liksom, lika bra som man nu igen liksom, tar upp den. Att den här, det finns någon slags törst och hunger lite för någonting.
Mm.
För sån här drama att man får, liksom, man får spela sina hjälteroller och det där. För många passar det sig att vara hjälte genom att sitta hemma nu. Men vi saknar ju alltså någon slags myt som till exempel The 300.
Mm.
Där en tjeck trupp unga män liksom offrar sig för att resten av byn ska liksom klara sig. Och så här. Något sånt, vad jag vet, så har vi inte i Finland åtminstone. Alltså, vi har inga sådana berättelser om när vi skulle ha offrat liksom de gamla och vet du, kasta dem ut för ättestupan för att eller något sånt här, för att resten av byn ska liksom blomstra. Och
ett virus är så mycket sämre än ryssar alltså, när det kommer till att vara monster. Men du vet, alltså det är ju det där kan man ju liksom, om det finns ett konkret hot som är så pass liksom, ja, men vi vet att om man står upp mot de här typerna från öster liksom, de där ondingarna. Men det jävla viruset alltså, det är så jävla kass motståndare.
Ovärdig motståndare.
Ovärdig motståndare, ja. Eller värdig, if you will. Alltså, det är ju verkligen så här... visst, man kan ju... I Sverige har det ju blivit nu att de i princip säger att alla som har någon slags sjukvårdsbakgrund ska anmäla sig till sjukvården.
Mm.
Och det tycker jag är en antydan till en gemensam berättelse. Det här att, okej, alla ska med den vägen. Alla gör det de kan. För... Något annat kan vi inte göra ändå.
Alla gör sitt, vad de kan, sitt bästa. Liksom.
Ja.
Och det är alldeles bra. Jag menar, där tycker jag att man ser en åtgärd som på riktigt känns liksom vettig.
Mm.
För att om det är så att skiftena drar ut och sånt här, så vi måste ju se till att de som ändå arbetar med att vårda människor också tar som hand och liksom mår bra och får pausa och sånt här.
Ja.
Även om det är nu deras tur att liksom steppa upp och vara vara hjältar, ska vi säga. Nu, skulle det vara ett kärnkrafthaveri, så är det en annan grupp av människor.
Ja.
Också, förstås också sjukvårdare, men en annan grupp av kärntekniker och ingenjörer, vet du, som skulle måste liksom vara de som step up och så här. Men har vi en politisk kris och den andra, har vi en ekonomisk kris och den andra. Så här.
Ja.
Men nu är det liksom sjukvårdens tur. Och de är ju inte helt oförberedda på sånt här. Alltså, massa olyckor kan hända när som helst. De tränar på sånt här. De liksom. Så att det känns lite som om vi tycker också lite för synd om de här människorna som har valt det här tuffa yrket som de har valt. För de, vet du, det här, nu är det här inte en situation som någon skulle vilja hamna i. Nej. Men när vi en gång är här så är det här som de är utbildade för.
Mm.
Precis detta. Mm. Förstås också en vanlig lunk där du har lite brutna ben och annat sånt här på gång. Och det, vet du. Men jag har stor tilltro till att de som har valt det här yrket är sådana som är liksom dedikerade till det här.
Säkert.
Sen vill de kanske inte att det blir värre. Och se, vad du gärna ser att man ska sitta hemma för att de inte ska liksom... För att kanske de vill någon gång ta paus också. Och sånt här. Men min tilltro till liksom sjukvårdarna och alla som ställer upp på den fronten är nog jättestor.
Mm.
Sen, ja, i vissa olika kriser så måste olika grupper ställa fram. Ibland kan det vara journalister.
Som behövs.
Det som jag saknar i debatten nu är ju alltså är konstnärer och filosofer.
Ja.
För att formulera den här berättelsen om vad det är vi håller på med egentligen.
Ja.
Och på vilket sätt vi kan tänka kring de här sakerna. Vad är liksom, att öppna det här. För vi är för lite fast i den här svartvita nu. Total lockdown eller liksom party of death.
Mm-hmm.
Och verkligheten är inte sån.
Nej.
Det finns en myriad av gråzoner däremellan som vi behöver människor med plastiska hjärnor att, liksom, att öppna för oss.
Mm.
Och också konst att förhålla oss till berättelser av olika slag som kan förklara varför man känner på olika sätt. Och sånt här. Detta efterlyser jag.
Konst saknar man ju mycket just nu. Det gör man ju. Och det är ju en förlust som jag känner stort. Alltså, jag har liksom på det, jag skulle ha gått på Lilla Teatern till exempel den 4 april.
Mm.
Inställt konserter under våren. Och det kommer ju finnas en enorm behov av det. Det har du rätt i på ett eller annat sätt. Nu såg jag att Dramaten har startat Dramaten Play i Stockholm.
Just det.
Lägger ut sina pjäser på nätet och det är väl bra.
Kan jag säga att de flesta teatrar håller på med för tillfället.
Ja, och det är väl det enda sättet antar jag. Att få någon slags inkomst antar under tiden. Det ska bli intressant att se när teaterfolket möter Pirate Bay. Vad blir för reaktioner på det? Men förhoppningsvis så kommer du få lite pengar på det i alla fall.
Säkert, ja. Mm. Ja. Och det är också ett sätt, för nu är ju inom teaterbranschen och de här uppträdande konstformerna är ju svårt drabbade.
Mm.
Alla de här som går ut på att människor kommer till ett ställe och tittar på någonting.
Mm.
Så att teaterfrilansare till exempel är väldigt hårt drabbade.
Såklart.
Och det är lite obehagligt för att nu vet vi inte, eller vi vet, vi håller väl sikte på att i höst tar vi upp allting som normalt igen.
Ja.
Men man skulle vilja få en bekräftelse på att det
sker. Jag menar, återigen, hästljus, ett datum. Man vill gärna ha ett datum.
I anslutning till det kan jag berätta en historia om Hopi-indianerna.
Ja.
Som när, vad kallas det? Invandrarna kom, det vill säga vita människorna kom till sydvästra, det som det där är sydvästra USA och började slakta Hopi-indianer. De hade inget gemensamt språk alltså,
okay.
med de här vitingarna och man förstod inte liksom vad de sa. Så när Hopi-indianer, man märkte att när man satt Hopi-indianer i fängelse så själv dog de inom ett dygn.
Nej.
För att de trodde att det här är för evigt nu.
Just det.
De hade liksom, de hade en annan tidsuppfattning än vi. De bara så att det här är inte ett liv man kan leva.
Nej.
Så de bara liksom kreperade
och då.
Såklart.
Ja.
Men jag har tänkt på den väldigt ofta i den här situationen när man på riktigt liksom ombeds att gå och sätta sig där hemma utan att någon säger när man kan komma ut.
Ja, just det. Just det.
Men nu har vi den här...
Recept för galenskap.
Ja, om vi nu, det är torsdag idag, så fredag imorgon, då ska se om de får stadfästa de här restriktionerna nu officiellt. Så det här, så ska de vara i kraft i 3 veckor.
Ja.
Så det vet vi åtminstone.
Ja.
Och det för, tidigare budet var ju att vid påsk, efter påsk så, så är det där. Mm. Så kanske vi skulle kunna börja gå ut igen och gå tillbaka till skolan och sånt här. Men och på vår lilla teater så hade vi också satt ut en lapp där det stod att vi är stängda till 12 april.
Ja.
Och när jag tejpade upp den på dörren så insåg jag att den här kommer jag snart att ta ner och tejpa upp en. Att vi har stängt för hela säsongen.
Ja.
Och det fick jag göra igår.
Ja.
Så,
gå inte planera någonting, det är ett problem.
Ja, framtiden borde vara mer förutsägbar.
Det finns, hur länge har vi pratat om det här nu, Janne? Det känns som att vi har pratat om det här längre än våra vanliga 40 minuter, corona-minuter här.
Ja, men, det finns mycket kvar att säga till det här ännu. Jag skulle vilja gå igenom lite byta, olika länder, varsågod.
Byta liksom, på tal om förutsägbarhet.
Mm.
När kunde man sist se en riktigt stark komet på himlavalvet? Riktigt klar och lysande komet.
Jag var här i förra helgen utanför stan, utanför Nyland faktiskt, några hundra meter. Och där var det mörkt.
Just det, som det är på landet.
Ja, och då fanns det ett skinnande objekt i skyn mot söder, ska jag säga.
Uh-huh.
Mot sydost. Som hängde på 45 graders vinkel upp ungefär. Och lyste starkare än allt annat.
Okay.
2 kvällar i rad. Och jag undrar vad fan det var.
Det vet jag inte. Men jag vet att det kommer komma något liknande i slutet av april. Kometen Atlas. Men Atlas är den första kometen som har liksom Hale-Bopp-klass. Hale-Bopp var ju då 1997.
Heavens,
det är ett tag sedan.
Ja, det börjar bli.
Och 1998 kom den här Hyakutake, heter den.
Hyakutake?
Ja. Enligt klassisk japansk uttal.
Klassisk japansk uttal.
Ja. Så, men nu då kommer Atlas komma. Och det ska tydligen bli något alldeles extra. Och det tycker jag är fint ändå. För det ska tydligen också gå väldigt bra på norra hemisfären. Så för oss kommer det bli en liten treat.
Kommer vi att få se det här?
Ja.
Atlas.
Atlas.
Är det Atlas som bär upp jorden?
Ja, Atlas är precis den som bär upp jorden. Och det är väl han som shrugged enligt Ayn Rand.
Mm.
Ja, Ayn Rand heter han så.
Enligt klassisk amerikanskt uttal.
Jag har inte läst den boken, så jag vet inte.
Jag förstår att det inte är någon litterär guldgruva precis. Men däremot är de här samhällstankarna som finns där väldigt, väldigt tydliga.
Ja. Men, ja, hon hade säkert haft åsikter om dagens läge.
Du tror det?
Ja, det tror jag.
Ja, det skulle kanske vara fräscht. Vi får se vem som blir de som vågar komma ut i offentligheten nu. När den här situationen blir mer och mer ohållbar och utdragen. Och börjar liksom.
En optimistisk tanke i det här är ju att vi har ju grävt ner oss i skyttegravar väldigt länge nu. Det är väldigt tydligt vilket lag man tillhör. Om man har en åsikt alls om någonting.
Uh-huh.
Så får man sen äga alla andra åsikter som ens eget lag har. Inom liksom de här 2 olika.
Ja, det är svartvitt nu igen.
Ja. Men det här har ju corona helt skakat om. Liksom helt nya sängkamrater.
Ja, det är sant. Ja.
Vilket ju är jätteintressant tycker jag. Och kanske på andra sidan corona kanske kan bidra till att det blir bättre.
No, man får ju hoppas att den här krisen faktiskt får någonting gott med sig. Jag försöker komma ihåg vilken kris som senast skulle ha fört med sig någonting gott. Men finanskrisen, nej. Inte så mycket, va?
Nej,
det var inte så att bankerna lärde sig mycket där, va?
Nej, ingen lärde sig ett dugg.
Ja. 9-11, det enda vi blev kvar med var ett irrationellt hat mot islam.
Ja.
Vad hade vi före det? För dotcom-krisen?
Ja.
Jag har inte sett att det skulle bli mer egalitärt. Men de stora techbolagen regerar fortfarande. Eller ja, tog över efter
så
det, liksom.
Hade vi lärt oss någonting av dotcom-krisen hade ju bitcoin aldrig hänt.
Så, jag menar, det ser inte ut som om vi skulle kunna lära oss. Men det här är kanske en lite annorlunda kris.
Den är väl, framförallt är den väldigt, just väldigt bred.
Moralfilosofisk.
Ja, men också liksom att den slår mot allt. Allt och alla.
Får jag citera hur jag själv formulerar det här?
Ja!
Jag älskar att citera mig själv.
Ja, men det är väl det man ska göra.
Responsen mot coronavirus är ett real-time moralfilosofiskt liv-död-dilemma på global skala med okänt antal variabler.
Snyggt. Mm.
Det fångar väl det.
Absolut.
Typiskt mänskligheten att ställa sig för sånt. Liksom.
Typiskt mänskligheten.
Jag tänkte bara för att lätta upp lite så är det där för de av våra lyssnare som sitter och hoppas på att Jesus ska komma och fixa det här så att vi slipper. Du är inte ensam om det. Också Israels hälsovårdsminister, jag understryker att han är hälsovårdsminister, säger så här. Vi ber och hoppas att Messias kommer före Passover, alltså påsken, vår frälsningstid. Jag är säker att Messias kommer att komma och precis som Gud tog oss ut ur Egypten i tiderna. Snart kan vi vandra ut i frihet och Messias kommer och räddar oss från alla sorger i världen. Hälsningar, hälsovårdsminister.
Ja, eller hur? Okej, ja. Nu tog det 40 år att komma ut i Egypten, ska vi komma ihåg. Så att...
Irra i öknen, ja.
Ja.
Ja, han kanske inte tänkte på just det.
Nej,
mer som ett begrepp liksom, just att komma ut.
Ja.
Det var en bra poäng. Mm-hmm. Någon har påpekat det här för honom.
Ja.
Yep. Jag tänkte bara på de här olika responserna som man har sett i olika ställen. Iran som ju hade en så här halvlustig incident där deras hälsovårdsminister satt i tv själv smittad och förnekade att det existerar någon sån här smitta. Har ju nu låst ner hela landet. Man får inte resa från stad till stad.
Nej.
Men de väntar sig lite uppror här den 1 april som är en så här stor nationell picknickhögtid för dem.
Ja.
Så där blir det en sån här vattendelare för dem som påsken är kanske för oss. I Indien...
Så det är ju 80 miljoner människor också. Det är, alltså,
i Iran, ja.
Ja.
Ja, ja, och många miljonstäder och ja. Enorma landsbygder som du inte kan kontrollera på något sätt. Liksom, och sådär. Så att, ja... Där har de gör det på sitt sätt. Indien, Modi har uppmanat nu sina 1,3 miljarder människor i Indien att sitta nu hemma.
Ja.
Sitt hemma i 21 dagar eller så kommer vi att vrida landet tillbaka 21 år, säger han. Det låter inte som ett hot. Det är nästan som så här, 99 låter som en ganska oskuldsfull tid.
Ja,
jag ska gärna återvända dit. Liksom.
Fan, 90-talet var alltså... Det är nice alltså.
Ja. Solskär och den här. Jag försökte kolla lite vad som hände. Ja,
vad var ens liksom Cobain egentligen arg på? Liksom? Egentligen.
Ja.
Därför sin publik liksom.
Det var, jag vet inte faktiskt. Bra fråga nu i efterhand. Nu känns det ju lite som allt har bara liksom kukat käpprätt åt helvete ända sedan typ 2014.
Jag vet inte om vi har några Balkan-lyssnare, men de kanske tycker annorlunda att ni tar lite på att det är bara fest. Men,
förlåt.
Men,
för 21 år sedan i Indien, jag måste bara kolla snabbt vad det som hände där 99, som var så hemskt. Kriget med om Kashmir pågick då.
Så det pågår väl hela tiden?
Eller? Det är just det jag menar.
Ja.
Sonia Gandhi fick avgå. De hade en plankapning. Sådana har vi inte sett på länge.
Nej.
Flygplanskapningar som var tragiska där i slutet av året. Ja. Och flera bombdåd som ju det har haft hela tiden. Så 99 i Indien.
Jag tänker så här. Allt det där låter tragiskt. Och hur vi än utvecklar den här meningen kommer att låta väldigt hemskt. Men vad jag menar är att man är 1,3 miljarder människor. Så kommer skit hända ibland.
Dagligen,
eller hur?
Ja, på en stor skala dessutom.
Ja. Men jag fattar också att hade vi varit 1,3 miljarder i Finland på lite större yta då, så hade åtgärderna behövt se lite annorlunda ut.
Mm.
Jag menar här, de flesta i Finland känns det som att de kan bara leva sitt liv som de alltid gjort och fortfarande ha typ 1,5 meter till varje människa. Mm. Alltså det är inte jättesvårt.
Också nästan i Helsingfors alltså.
Ja.
På en vanlig lördag liksom.
Alltså, jag menar, du har varit i Indien någon gång?
Jag har inte varit i Indien när... Nej, men jag vet att jag inte är bra i folkmassor. Alltså.
Jag har varit i Indien. Det här är ju väldigt anekdotiskt och personligt. Då, men jag trodde jag skulle tycka illa om Indien när jag åkte dit. Vi landade i Mumbai 2007 eller 2008. Och Jag älskade det omedelbart. Just för att det var människor i varenda jävla kvadratmeter. Det gick inte att undvika livet. Mm. Vad fanns? Och det var en väldigt fin kontrast. Jag skulle inte vilja leva så. Jag skulle inte vilja bosätta mig där. Men som kontrast mot det här vi bor.
Ja.
Var det fantastiskt.
Just det.
Alltså att det bara pågick hela tiden.
Just det.
Fantastiskt skönt.
Mm.
Ljuvligt faktiskt.
Ja, intressant. Ja, det kanske är lite liknande i Kina. Kanske du skulle trivas där också en kort stund.
Väldigt Indien trångt. Har ju bra mat också. Det hjälper ju.
Mm.
Det har inte Kina.
Inte när. Svalbard.
Fladdermöss.
De jävlarna. Mm. Jag tänkte bara för mig se det när du hör att vi är, åtminstone hade vi för en månad sedan rätt mycket kinesiska turistgrupper i Helsingfors. Mm. Stora sådana, de reser ju ofta i busslaster.
Mm.
Så som de går på trottoarerna är ju fullständigt respektlöst. Alltså. Mm. Jag kan ju fan tappa förståndet, vet du, när man går som normalt och de bara går rakt in igen.
Mm.
Jag bara, hey, I'm walking here! Jag tänker att,
vilken film är det? Det är man och tror det.
Jag kommer inte ihåg, men det är New York-attityden liksom. Ja. Och det här. Jag ser inte någon annan liksom gå på det viset. Japaner till exempel går ju inte in i varandra liksom på det viset. Som kineserna bara liksom plöjer vidare, tittar inte i ögonen överhuvudtaget. Liksom. Bara rakt på, vet du, som om det skulle vara något. Och nu, det här är anekdotiskt. Förstås. Ja, bara liksom,
innan liksom någon ambassadör.
Ja, vet du, det hände ett par gånger på en kort tid nere vid Salutorget. Ja. Jag blev överkörd av en kinesisk turistgrupp.
Men det
blir
så himla konstigt. What the fuck? Det blir så konstigt att om det är människor överallt. Mm. I något läge slutar man be om ursäkt för sig själv hela tiden.
Ja, jag tänker mig att det är just det man måste göra. Liksom. Ja. Men du har rätt. Alltså, vi är ju fysiskt distanserade här konstant.
Ja.
Så att... Och också det att vi inte kramar och pussar våra gamlingar hela tiden. Mm. Har ju också säkert lett till att det inte ser ut som i Italien till exempel. Och så, här. Så det finns ju fördelar med att bo här ute i kanten av, ute i utkanten av världen.
Ja, just nu finns det.
Just nu finns det definitivt.
Mm.
Så några andra sådana här politiska grejer som har hänt i världen kring allt detta. Alltså, Viktor Orbán har ju nu börjat banka igenom.
Såklart.
Så att han ska ny lagstiftning så att han ska kunna knyta makten till sin person.
Mm.
Starkare och starkare. Och det är ju typiskt en sån här kris. Jag menar.
Mm.
Du slutar hymla.
Mm.
Du slutar låtsas. Mm. Och verkligen visa din rätta färger.
Som nästan säger, kris är också en möjlighet.
Kris är möjlighet att göra pengar som en av konsulterna på reklambolaget som jag sett på tidigare. Och det stämmer säkert också. Men det som jag hoppas att Orbáns trickerier nu då det sker så snabbt.
Mm.
Alltså kriser verkligen liksom accelererar utvecklingar och ger möjligheter till sån här att greppa makten på ett sån här ohemult sätt. Att EU nu verkligen skulle liksom se att sluta låtsas som att det här är bara liksom enskilda små åtgärder och verkligen liksom se att han håller på att bygga en diktatur av det här europeiska medlemslandet i unionen.
Nu ska väl säga att han fick backning av parlamentet. Han fick inte igenom det här.
Mm.
Utan han försökte ju få igenom det. Alltså han ville ju få makten att parlamentet skulle upplösas. Han ville ha sån här dekret makt. Han skulle bara i princip kunna peka med handen. Men parlamentet sa nej.
Mm.
Och jag läste någon analys som byggde på att i princip så visste han om det. Men det är ett jättebra sätt att sen peka när alla bara dör i landet på oppositionen och säga, totally so.
Jag vet inte. Jag försöker inte låtsas att jag vet hur det kommer att se ut. Men jag tycker det ser väldigt... väldigt ut som om han försöker bygga en diktatur.
Jo, det
och det här är en signal att han vill göra det.
Mm-hmm.
Precis vad Trump håller på med. Han erbjuder ett nytt styrelsesätt där makten inte sitter i det här... Där makten inte är fördelad eller sitter i ämbete utan i hans person.
Mm-hmm.
Och det verkar vara populärt på många håll i landet, där, eller i världen det här just nu. Också i Brasilien, där responsen har varit lite samma som i USA, alltså Bolsonaro...
Ja.
Har ju försökt få de här lokala delstatsmyndigheterna att rulla tillbaka de restriktioner som de har utfärdat där.
Mm.
Och vill ha liksom businessen igång och och allt så här.
Nu var vi ju, jag minns inte om mikrofonen var på inte när vi pratade om det förra gången, men vi var inne på spår där vi pratade om samarbete mellan kriminella och polis.
Mm.
Och möjligheten att krista fram liksom en slags ohelig allians där man säger att okej, okay, vapenvila, nu kör vi. Det är vad som har hänt i Brasilien ju. De har ju, alltså favelornas gäng har gått in och börjat liksom hålla uppe undantagstillstånd. För att de vill det.
Hålla uppe ordningen.
Hålla uppe ordningen.
Ja.
De håller hemma.
Mm.
För att annars kommer folk dö. Vilket är en absurd situation.
Jag tror om det är likadant i södra Italien också.
Jag skulle inte förvåna mig ett dugg om det är samma mekanism liksom. Och även i, vad var någonstans nu då? Det var något, jag tror att det var något sydamerikanskt land där maffian helt enkelt sa att för att skydda våra familjer kommer vi inte driva in beskydda pengar den närmaste tiden. Okej.
Okay. Ja. Mm. Det är, en kris kan ju faktiskt vara en fantastisk möjlighet för en sån här banditorganisation att plötsligt liksom göra någonting, några PR-kupper som ja, det här liksom.
Visst. Det finns jättemånga exempel på ultras, alltså fotbollsultras som är brist på annat att göra just nu. Har liksom gått in just i civilsamhället och börjat samla in pengar,
mm.
göra saker. Och såklart är det, om man är jättesynisk, ett fantastiskt PR-tillfälle.
Så men kanske då, de äntligen får liksom utlopp för sin sanna natur här.
Så kan det också vara.
Att det, om vi att tror de, på den här tesen att kriser verkligen blottar en sanna natur,
mm.
så kanske maffian faktiskt bara vill att allt ska vara lugnt och fint och snällt.
Absolut.
Jag väntar och ser på vad motorcykelgängarna hittar på här i Finland nu. Alltså.
Ja.
Till exempel.
Ja.
Så.
På tal om det förresten, på tal om kriminella. Det har det gjort i Sverige. I Sverige har det ju varit en rätt länge. Och som allting annat är det ju totalt i medieskugga just nu. Men det har ju varit en debatt om kriminalpolitik i Sverige. Som ingen har missat.
Aha.
Om man kortfattat uttrycker sig så här. Eftersom det kommer människor från andra länder till Sverige. Så är slutsatsen att de bara jävlas med Sverige. Och därför har kriminaliteten gått upp.
Aha.
Så jag parafraserar möjligtvis lite grann. Men i alla fall, nu har i alla fall Centern då föreslagit att alla partier i svenska riksdagen ska vara med och ta fram ett förslag till framtidens kriminalpolitik. Så man ska helt enkelt ta en gemensamt grepp på det här. Liksom, hur fan löser vi det här nu på ett sätt som alla kan vara nöjda med? Och det är lite speciellt för att alla partier innefattar ju även då Sverigedemokraterna. Som ju normalt sett oftast hålls utanför sånt här.
Mm-hmm.
Men nu så verkar det som att antingen kanske just för att det finns ett tillfälle nu att göra någonting som ingen läser om ändå, så ska alla sätta sig ner fram till sista oktober, väldigt specifikt, sista oktober 2024 ska det finnas en kommitté som arbetar med det här. Som bland annat ska identifiera kriminalpolitiska utmaningar som samhället står inför de närmaste åren och lämna förslag då. För hur man ska kunna öka tryggheten.
Inte en minut för tidigt säger säkert många nu.
Inte en minut för tidigt säger säkert många. Och någonstans finns det ju något fint i att alla kan sätta sig ner och prata. Jag menar, du såg säkert den här nyheten om G7 nu. Där de inte kunde komma överens om ett gemensamt uttalande om corona ens. För att USA enligt som skulle kallas för Wuhan-virus. Och då kunde de liksom inte skriva något gemensamt. Alla bara kallar det fan corona. Men man är såhär, fan, är ni ens vuxna liksom?
Det är underbart.
Ja. Så det här är ju fint. Jag måste säga att jag vet inte, just eftersom det går under radarn här och jag har inte läst om det mer än bara på en artikel på Sveriges Radio, så tycker jag att det är väl lovande att de jobbar långsiktigt. Och om jag får ännu mer naiv och blåögd och optimistisk, så tänker jag att hela den här coronakrisen är på sätt och vis ett jättebra exempel på där man nästan tvingas till att tänka vetenskapligt. Alltså, man kan tycka vad man vill om FOM i Sverige och THL i Finland. Men de får ganska mycket plats i debatten. Alltså människor som vet någonting. Som faktiskt driver debatt. Och som ändå på något sätt verkar ha ganska stor verkan på policy sen. Tänk vad fint om det fortsatte så.
Det finns ju saker som vetenskapsvärlden står inför.
Ja.
När det gäller också andra ödesfrågor.
Ja.
Så, ja.
Tänk om man skulle ha en sån här kommitté i Sverige som handlar om kriminalitet. Som inte bara handlar om liksom att hårdare straff eller typ vi skickar dem till Västindien på en segelbåt.
Har du liksom, några filosofer med i den där gruppen?
Tveksamt.
Jag skulle säga att filosofen efter det här träder ut i samhället igen och börjar liksom förklara vad det är som pågår egentligen. Mm-hmm. Att vi har ju vissa dagstidningar, kolumner, regelbundna kolumner av vissa filosofer och sånt här. Och läser man facklitteratur så finns det ju filosofiska tidskrifter, till exempel Finland 99,
ja.
som är jättebra, men liksom de har jättelång pressläggningstid, så jag antar att det är texter från i höst som nu publiceras, ja. Typ, och sen är det, känns ju jätteaktuellt.
Ja.
Sarkasm.
Ja. Nej, två fina fina i luften.
Ja, precis. Ja. Jag tror inte att lyssnarna såg dem, men där hängde de.
Ja.
Det är en sak som jag skulle verkligen hoppas att händer. Mm. Att vi skulle få en sån här en intellektuell debatt, en liksom höja lite den här nivån. Jag är så fruktansvärt trött på det här liksom, som ett käble, och särskilt Twitter liksom, där alla med Dunning-Kruger diagnos skriker liksom förbi varandra med all caps och liksom det var, ja, liksom lite det här är en ypperlig chans att verkligen liksom se att vi behöver nya berättelser. Vi behöver förstå mer än vad vi behöver veta.
Det här är ju, även där är det ju här en fantastisk lakmustest. Alltså, man har ju Twitter med alla sina svagheter har ju den styrkan att en sån här kris tar fram vilka som faktiskt är värda att lyssna på, vilka som bara är just luft.
Opportunister och gaphalsar.
Ja. Det är väldigt, väldigt tydligt. Har du någonting att säga egentligen?
Har du sett ledarskap någonstans där nu då?
Nej.
Agnes Wold? Va?
Ja, jo, på sätt och vis. Hon, jag tycker jättemycket om henne. Men nog har hon en viss dragning åt att ibland ge sig in i debatter som hon kanske egentligen inte har så mycket att säga om. Mm. Det finns en viss liksom, holistisk aura där. Det här liksom att hon i egenskap av vem hon är. Hon är inte konflikträdd, precis. Så hon ger sig in i vilken konflikt som helst. Och ibland kan jag tycka att hon kanske skulle vara bra om hon begränsades lite grann, helt enkelt. För så jävla bred kunskap kan inte hon heller ha.
Nej, det finns ju inga sensorer på Twitter förutom en själv. Så att...
men med det sagt, så vad fan...
Kanske det säger något om Twitters roll i framtiden. Kanske den liksom nu avslöjar sig som den hetluftsbluff den är.
Jo.
Att vi kanske inte ska liksom citera debatten på Twitter i anständiga tidningar.
Nej, det
ska
man inte göra. Sånt
här. Men det görs bara ju varje morgon på radionyheterna, på det här morgonprogrammet, Aamu Ykkönen, Ykkösaamu. Så har de ju, är det nu en eller två gånger som man liksom, jaha, men vad skriver Twitter nu då? Och man bara, no, don't go there.
Men det finns inget ledarskap där. Och det är inte en plattform som inbjuder ledarskap, tycker jag. Jag tycker det är en plattform som ibland inbjuder till, och framförallt just nu, inbjuder till att just rensa ut vilka som har någonting att säga. Men ledarskap är något annat. För mig är ledarskap mycket, alltså, Twitter är ju, nej, verkligen inte. Det är en alldeles för skränig plattform till att börja med. Det funkar inte så. Liksom.
No.
Alltså, jag är väldigt glad att Löfven inte är på Twitter. Nu är ju...
Hur kan en modern statsminister inte vara på Twitter?
Nej, men du vet, det är just det. och Sanna Marin är förvisso där, men jag antar att det inte är hon som skriver. Och det är väl mer kommunikativt, liksom, som hon uttrycker sig möjligtvis. Alltså, nej, jag tycker att om man, likt Trump, använder Twitter som en kommunikationskanal, så det kan inte bli bra.
Mm.
Jag kan inte se det.
Lee Andersson har varit ganska tydlig i sin kommunikation på Twitter nu också, och det där. Hon ger ett genuint intryck också.
Mm.
De andra har jag inte sett särskilt mycket av, och också Andersson har varit väldigt sparsmakad med vad hon pratar om nu. För man ska ju inte ge sig in i i debatter på Twitter som säger egenskap av minister, utan man säger så som det är och sen liksom, och så sa man det som det är. Men kanske det, i det bästa fall kan leda till just att det här liksom shitpratet verkligen avslöjas som meningslöst babbel. Mm. Liksom. Vi har ju sett att populisterna till exempel inte har någonting att komma med nu.
Nej.
Verkligen inte. Alltså. Liksom, man får verkligen torka sig om pannan av tacksamhet för att det vi inte har Jussi Halla-aho som statsminister.
Herregud, just nu. Ja, herregud, det var inte långt borta. Alltså.
Nej, det var ju det. Mm. Det var ju det. Så jag får ännu en gång utsträcka mitt stora tacksamhet till alla som röstade på Socialdemokraterna för ett år sedan.
Ja.
Det här, tack.
Ja, nej, det hade varit en annan, ja, herregud.
Ja, ja. Det är mycket intressant. Har det hänt något annat i världen?
Alltså, i Sverige har det hänt att Säpo uttalar sig idag faktiskt med en rapport om att terrorhotet från högerextremt håll har ökat. Medan det från islamistiska sidan, den islamistiska våldsbejakande sidan, har avtagit. Enligt Säpos årsbok för 2019. Men också att till följd av att alla jobbar hemifrån plötsligt så är internet inte en redigt mycket farligare plats som man ska vara lite mer försiktig med.
Så.
Mm. Och det har vi pratade om det förra veckan också, att folk som försöker liksom lura skjortan av folk finns ju alla tider och alla platser. Men nu då speciellt så är det många som försöker ta sig in den vägen också.
Mm.
Och de är ju såklart som alltid så himla de håller korten så nära sin kropp, säger på. Det är liksom, de berättar ju inte egentligen, de säger bara så här är det. Och så får de en följdfråga och så bara, nej, det kan vi inte svara på. Vad menar ni liksom?
Mm. Men nej. De drar inga tolkningar.
Nej. Men jag tycker det är intressant. Det är ju det här att högerextremt håll är inte intressant. Jag upplever, jag kan ha fel här, men jag upplever det som att samhället och politiken har gått höger ut sista, vet inte, 10 åren.
Mm. Mm.
Borde inte det innebära att det är tvärtom? Att alltså, ju längre höger ut politiken går, desto värre, så lägre blir terrorhotet från högerextremt håll.
Vi talar om två olika höger här.
Jo, jag vet det. Men, och egentligen så är frågan retorisk. Men om man satt och skissade på ett papper så skulle man tänka så, eller hur?
Tror du att
politiken går i din riktning, desto färre skäl har du att gå ut på gatan med en pistol.
Tror du att om man börjar utveckla Irland, Nordirlands självständighet, så skulle IRAs bombdåd minska eller öka?
Okej, det är också, den diskussionen också, också en retorisk fråga, antar jag.
Om den frågan är på paletten, skulle också liksom de extrema elementen utvecklas?
Vi har ett facit för den frågan, eller hur?
Ja, jag antar att jag har det.
Ja.
Ja.
Så, men, så, nej, jag håller med. Det, egentligen så är frågan återigen lite naiv. Men jag bara tycker att det är så intressant dynamik att det är så. Att ju mer vind man får under sina vingar, desto mer tänker ett gäng galningar att det här är min tid.
Det här var fenomenet i finska riksdagen 1905 eller 6. När var det de 17. När var det vi fick förbudslagen? För det fanns inget alkoholproblem i Finland. Det, nykterhetsrörelsen hade kört som ett ånglok över landet och torrlagt kommunerna för länge sedan.
Ja.
Men ingen, vet du, man var inte nöjd med det här. Liksom, att konsumtionen var nästan noll. Utan det här, det var liksom, det fanns en sån här masspsykos i hela samhället.
Mm.
Att liksom, spriten är djävulen och liksom, den måste totalt förbjudas. Också på, det räcker inte med kommunalt förbud, det ska vara statligt.
Ja.
Så det var nästan enhälligt som riksdagen röstade för det här förbudet. Även om långt över hälften tyckte att det var ett världens sämsta beslut. Liksom. Ja. Men det fanns ingen politisk spelrum för att ställa sig upp och ha rör. Så det var landet torrlagt ända till 1932 sen.
Ja.
Så att sån här liksom masspsykoser tycker jag att det är bra att hålla i minne också i vår situation som vi befinner oss i nu.
Mm. Nog är det.
Ja, fast spriten är ju djävulen. Så. Ja, vi börjar närma oss full speltid så småningom. Mm-hmm. Ännu chans att göra ett par mål.
Finns ju ingen fotboll att prata om.
Nej, det finns inte riktigt. Jag försökte kolla på livescore, men det pågår alltså, i Vitryssland pågår en liga.
Ja, Vitryssland har ju bestämt sig för att vi kör.
Just det.
Ja.
Och sen var det några lägre ligor i Turkiet som fortfarande spelar också.
Mm.
Så att där kan man hitta nya favoritlag nu då.
Det är jätteintressant. De har ju liksom, jag såg nu till exempel, om det var NASCAR kanske var i USA. NASCAR.
Uh-huh.
De började helt enkelt visa.
På klassiska amerikanska.
De började helt enkelt, i brist på riktiga möjligheter att köra bil, så visar man helt enkelt e-sport istället. Och eftersom grafiken är helt fantastisk så, vad fan är skillnaden egentligen? Det är fantastiskt.
Vad är det, ja?
Alltså, liksom, som tittare, du ser på tv, du kör lite bilar där, det ser ut som bara på riktigt. Den andra skillnaden är att när de krockar så liksom...
Så händer det ingenting.
Så är väldigt, väldigt, väldigt speciellt hur man liksom hittar sätt att lösa det här på genom att bara, skitsamma. Vi kör på ändå med e-sport istället. Fantastiskt.
Här står att International Club Friendly, varför står det här... Nej, alltså club friendlies överhuvudtaget. Lunds BK ska spela mot IFK Malmö imorgon.
Utan publik såklart.
Ja, limited coverage står det. Och Enhörna IF mot FF Södertälje.
Det här måste jag säga, det här är en... Okej, om jag får ta en aspekt som jag tycker är intressant med det här just nu. Det är att alla förväntar sig att, vi ska börja spela fotboll igen här någon så småningom. Till exempel Allsvenskan är tänkt att börja, säg i juni. Champions League ska inte spelas i maj-finalen, utan man tänker att den kanske kommer spelas i slutet av sommaren möjligtvis. Och allt det här är fine and dandy om man bortser från att spelarna måste ju vara i form också.
De är ju som kalvar på grönbete efter att ha suttit och ätit chips.
Hur genomför man träning om man inte ens får vara 10 stycken på plan?
Mm.
Så jag får en så här konstig bild framför mig att vet, alltså de här stackarna, de sitter liksom. Det är klart man kan hålla igång. Kan
du får
man
träna utan målvakt.
Man får träna utan målvakt. Jag tror att vi kommer få se en väldigt, väldigt speciell... Dels kommer vi få se fler skador när de sätter igång igen. Folk kommer skala sig mycket enklare. Dels kommer vi få se att folk kommer inte vara i samma form som de var. Vilket kommer göra att situationen kommer vara att det kommer förmodligen bli lägre tempo men också ojämnare matcher. För det kommer vara väldigt mycket större spridning på hur bra form folk är i.
Mm.
Så det kommer bli väldigt annorlunda form av liksom fotboll. Vilket kan vara intressant.
Jag hoppas bara de spelar. Det spelar inte så stor roll vilken kvalitet det är.
Jag
vill bara ha igång.
Just det.
Jag är inte bra på de här undantagstillstånden, märker jag. Jag märker att jag är väldigt förtjust i normaltillstånd.
Ja, jag med. Jag längtar av hela mitt hjärta tills den dagen det här är över. Och jag hoppas att samhället inte är helt kaos då.
Nej, vi börjar väl på nytt då.
Ja.
Jag hade två pluppar kvar. Hade du något ännu? Jag tänkte, vi behöver inte kanske gå dit. Jag hade en sån här lite nördig. Vad kommer nu att hända med EU när staterna har så olika respons på den här situationen?
Mm-hmm.
Finns det liksom, hur kommer vi att uppfatta EU? De har inte uttalat sig. Jag har liksom sett åtminstone inte med någon slags pondus, utan man har lämnat över det till globala organisationer som WHO och sånt.
Ja.
Man har inte ens försökt ta någon liksom makt i den här. Eller försöka ha någon slags överstatliga rekommendationer eller strikt.
Nej, jag har sett
eller
det lite.
Enforcement eller något sånt där. Man verkligen lämnade det till medlemsstaterna att köta sitt shit på egen ställe. Det här kan påverka hur EU uppfattas i framtiden. Åtminstone borde federalisterna dra en suck av lättnad.
Mm.
För att det verkar ju inte som om det är någon slags federalt maktövertagande på gång här. Liksom.
Nej.
Så den konspirationsteorin punkterades. Men sen vill jag avsluta med en fråga. Vad ska vi nu vara glada för? Vad finns det att glädja sig åt? För Peter, du sa här till när du kom att sovmorgnar.
Ja, alltså Det här inser jag ju är en illusion och en fälla. Men icke desto mindre, vad som händer när man jobbar hemifrån, eller i alla fall har barnen hemma, det är ju naturligtvis att all den här logistiska stressen, och det gäller ju också att hobbyer försvinner. Våra barn ska inte vara någonstans på kvällen längre, utan de ska vara hemma. Vilket gör att kvällar och morgnar blir väldigt avslappnade, upplever jag det som. Alltså man vaknar på morgonen och har inte stress till någonting alls. Visst, du kanske har ett möte du ska till, men eftersom du jobbar hemifrån så kommer du hinna dit. Det finns liksom inget barn som motvilligt måste ta på sig kläder. Om de äter frukost vid 7:30 eller 7 eller 8 i en akademisk fråga. Visst, man kan ju naturligtvis försöka ha någon slags normalitet och få någon slags schema i det här. Men som vi pratade om här om veckan också, att alltså, fan, nej, så blir det ju inte. Jag tror att de flesta familjer blir lite mer uppluckrat helt enkelt. Det är en slags semester här i inramat i någon slags normalitet.
Vad har du för så här kanariefågeln som berättar för dig att whoops, nu har jag gått för långt i det här liksom slappande. Nu är det inte normalt i Östern längre.
Det är ju att man inte går och lägger sig på kvällar. Det är ju min grej.
Samma här. Jag tänkte så exakt samma sak. Ja.
Och det är ju en typisk semestergrej för mig. Att jag inte klarar av att hantera den friheten. Absolut så. Mm.
Det var ju moget. Jag kan inte hantera den friheten.
Nej, men det är bara att erkänna att det funkar så.
You're doing it to yourself.
Mm-hmm.
Ja. För man måste ju ändå stiga upp med barnen sen. Liksom.
Ja, helt korrekt. Så det tror jag är... Men helt ärligt, så jag trodde att jag skulle uppleva mer stress av det här. Att det skulle vara liksom en pågående stressmoment. Och det är klart att det här är ju ett enormt stresstest för individuellt, samhälleligt, på alla sätt. Klarar vi av det här mentalt? Kommer vi liksom om en vecka allihopa bli galna på riktigt?
Om vi inte pratar om hur vi känner.
Ja.
Hur vi verkligen känner inför det här. Om vi försöker upprätthålla någon slags sån här fasad av att jag är en hjälte som sitter hemma och bitar ihop och bara försöker le när barnen kastar skolböckerna. Ja. Liksom och Vilma fungerar inte. Och du måste ha ditt jobb att göra. Fucking Teams hoppar hela tiden och sån här. Ja. Alltså, alltså låt fasaderna falla nu liksom.
Ja, jag tror också det.
Jag tänker mig att det är enda vägen fram. Och vara snälla med varandra.
Ja, men jag tror att ju längre det här går, desto mer galna kommer folk bli naturligtvis. Men samtidigt tror jag också att den här känslan av att det finns saker här man kan ta fasta på som inte är så hemska. Till exempel det här, att barnen ska inte vara på fotbollsträningen ikväll. Det är såklart inte positivt i längden, men en månad, det är fine. Ingen kommer ta skada. Det kommer inte påverka förmodligen. Det kommer påverka dem mer negativt i längden om du är arg hela tiden. Så slappna av liksom. Så det kan jag tycka är på kort sikt rätt skönt. Att den där stressen försvann plötsligt. Magiskt.
Och det här får man väl inte säga, men jag rekommenderar nog alla att gå ut.
Mm-hmm.
Att verkligen liksom gå ut. Ta då på dig ta inte på dig ansiktsskydd. Ta en halsduk eller någonting i så fall.
Mm-hmm.
Eller något så här
nakna pistolen kondom.
Ja, eller vad som helst får dig att känna dig trygg om du inte vill. Men gå ut. Gå och ställ dig. Liksom, gå ner till havet. Gå ner liksom, klättra upp på ett berg. Gå ut i skogen.
Mm.
Det som driver en till vansinne är att sitta och kolla på de här real-time-uppdateringarna av hur smittan sprider sig och att knarka varenda nyhetspling och sånt här. Alltså, för jag märker att jag lyckas, när jag gör vissa saker, när jag cyklar till exempel eller går och sätter på någon bra musik istället för nyhetspodcast. Mm. Så plötsligt glömmer man bort det och plötsligt känns liksom... Ser det alldeles trevligt ut omkring en igen, som vanligt.
Mm.
Sen kan jag komma ihåg att äkta extra försiktighet när det gäller hygien och människor.
Man kan sätta händerna ändå.
Ja, det var ju fint. Det var ju någonting vi lärt oss nu. Mm. Jag har hatten på.
All right,
vi bryter av här. Klockan visar 1:28:55 så att domaren blåser av matchen med en minut kvar så som man gjorde på 80-talet.
Just det. Ta hand om er.
När ingen kan vinna längre.
Thank you very much.
Detsamma. Ciao.
2 nollor för mycket med Peter Törnroth och Johannes Strand.